Kändispeten och entreprenören med slovenska rötter. Välkommen hit, Boris Kuzmic.
Tack.
Så är det rätt, Kuzmic?
Kuzmic, om du ska säga det på slovenska. Okay. Men här i Sverige så säger nästan alla Kuzmic.
Boris Kuzmic.
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 Precis, bra där.
Okej, välkommen hit, Boris Kuzmic.
Tackar.
Boris, innan vi kommer in på ditt jobb och hur du har betytt i coronan och vad som ledde dig till att bli PT och entreprenör, så vill jag gärna höra lite om din uppväxt, för du har ju slovenska rötter.
Stämmer bra det. Uppväxten i Småland. Jag är en av de få utländska familjerna i det lilla samhället som har fått stånga sig fram.
När kom ni till Sverige?
Jag är född i Sverige. Så att,
var i Småland?
Emmaboda.
Ah, sexigt. Nej, jag skojar.
mitt mellan Kalmar, Växjö och Karlskrona.
Och när du träffade Emma?
Emma.
Emmaboda. Jag försökte vara jätterolig.
Du är lite fyndig där.
Ja, ah, jättefyndig. Det var sjukt tråkigt, men okej.
Det kan jag hålla med om.
Ja, ah, fortsätt. Så.
Ja, men där fick man ju stånga sig fram som svartskalle helt enkelt. Så att, jag har ju alltid haft lite blåsvart hår, utländskt påbrå, så att det har ju varit lite både upp och ner där nere.
Men jag tänker att när kom dina föräldrar hit?
På glada 60-talet, mitten och slutet på 60-talet.
För då kom ni ju hit från Jugoslavien då, kan man säga.
Fornjugoslavien. Ja.
Fornjugoslavien och... Som arbetskraftsinvandring?
Nej, min pappa kom ju hit först. Han tog ju ett sabbatsår, för han var ju general i det militära i Fornjugoslavien. Han var ju stridspilot. Så han tog ju ledigt från militära och skulle åka upp och hälsa på goda vänner. Och på den tiden så skrek de ju efter arbetskraft i Sverige. Och en månadslön på den tiden i Sverige var ju motsvarande typ en årslön där nere. Så att, han tänkte, men jag passar på att jobba nu när de skriker efter jobb. För att spara ihop, för att bygga sitt lilla drömhus nere i Fornjugoslavien som man ville göra. Men så blev det ett år, sen så blev det ett år till och sen så skickade jag biljetter och så att mamma och äldsta brorsan kom upp till Sverige. Så på den vägen blev det att de blev kvar helt enkelt.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och hur många syskon är ni?
Vi är tre.
Och ni växer upp då i Emmaboda i Småland. Mm. Och jag har hört att de som kom hit som arbetskraftsinvandring anpassade sig in i det svenska systemet mycket, mycket lättare än hur integrationen funkar idag.
Oh, ja, ja, ja.
För du sa precis att du fick ju stånga dig fram som invandrare, så att jag undrar bara...
Ja, men det är ju... Här i Sverige så har jag växt upp med att jag är en utlänning. När jag kommit ner till Jugoslavien på sommaren på semestern, då var man ju en jäkla Svensson där nere. Så att man har ju egentligen inte känt någon tillhörighet någonstans egentligen.
Men du är ändå uppvuxen i Sverige. Jag tänker, det borde ha funnits fler jugoslaver i Småland. Eller var ni enda familjen?
Det var inte alls många familjer där nere. Och sen så är det ju många just slovener som kommer från den delen av Jugoslavien. De ser ju ganska skandinaviska ut. Så ta min bror till exempel. Han hade ju ljust hår. Han hade ju inte de problemen jag hade. Jag var ju svarthårig och har alltid varit. Så att, för mig så var det lite värre.
Och vad sa de då?
Ja, men det var ju svartskalle. Och det, jag menar, när jag gick i skolan där, och det var första året i gymnasiet, man har gått med samma elever i 9 år grundskola. Så fick man för sig att man, ja, men nu ska man impa på, eller göra mamma och pappa stolta och prestera bra på ett prov. Så pluggar man till det provet så kommer man in och ha alla rätt. Så kommer läraren då, ja, Camilla, Boris, jättebra jobbat, alla rätt. Så kan någon sitta där bakom klassen och säga, nu kommer den jävla svartskallen hit och ta våra betyg. Så det har varit mycket sådana där grejer. Så att...
Men kände du dig mobbad?
Både ja och nej. Jag menar, för mig så har det varit, det har ju bara runnit av. Jag menar, jag var van vid det sen jag var väldigt liten, så att det var bara att kämpa ännu hårdare.
Pratade ni om det hemma?
Nej.
Så du mådde egentligen aldrig riktigt, riktigt dåligt utav det?
Nej, det vill jag väl inte säga. Utan det blev ju bara att man blev mer en ensam varg av det och löste alla problem som kom på vägen själv. Utan att be om hjälp.
Och dina bröder, det var inga som kunde komma till skolan och bara, om ni ser så att min brorsa, då jäklar.
Ja, men där var jag med äldsta brorsa och mellanbrorsan. Det var ju meningen att mina föräldrar ville flytta tillbaka. Så när mellanbrorsan skulle börja i skolan, då skickade de ner båda brorsarna för att börja skolan där nere. Så mellanbrorsan, han gick ju i skolan där nere de första 3 åren. Så då var jag själv i Sverige. Sen ångrade de sig helt enkelt och skulle ta upp båda två. Men då var äldsta brorsan, han var uppe i tonåren, hade alla sina polare, spelade fotboll, på med lagidrotter där nere. Så han ville ju inte tillbaka. Han ville vara kvar där nere. Så han blev ju kvar. Men mellanbrorsan kom ju upp till Sverige igen och började skolan här.
Och varför flyttade de inte ner dig också då i så fall?
Det är för att jag skulle inte börja skolan än. Så jag
och vem yngst. Tog hand om dem i Slovenien?
Min mellanbrorsan bodde med faster. Och äldsta brorsan bodde med våran mormor blir det.
Och det känns inte konstigt att bara skicka iväg sina barn när man väl har kommit till ett nytt land, tänker jag.
Den frågan har jag aldrig ställt. Så att, men det var ju, planen var ju att vi inom ett år då skulle flytta ner, så då ville de redan få in dem i systemet i skolan där nere.
Och vad var det som gjorde att de ville flytta tillbaka?
De saknade hemlandet.
Så att, och vad var det som gjorde att de stannade upp kvar?
Det var ju fler bra frågor.
Du har inte pratat om dina föräldrar om det här?
Nej, inte om det. Som pappa gick ju bort när jag var 18 år, så att...
Hur gammal är du när du flyttade därifrån?
Från Småland. Jag blev ju redan som 18 år blev jag golfproffs.
Det också, Boris?
Ja, det också.
Jag glömde det i introduktionen.
Och fick för mig att jag skulle satsa på golfen. Och då hamnade jag i Staterna. Redan typ när jag fyllde 19 den vintern där. Hamnade jag i USA och skulle satsa på golfen. Men sen hade jag ju en väldigt elak artad hälsporre som till slut krävde 3 operationer. Och efter den tredje så kände jag, nu lägger jag golfen åt sidan. Det känns som att börja om från början efter varje operation. Så det var då jag började. Det var då jag började intressera mig av hur kroppen verkligen funkar, den sammansatt. Och började utbilda mig till inom träning helt enkelt. Sen har jag alltid gillat träning överhuvudtaget.
Så du fick spela mycket golf i Småland då? Eller det är ändå så här rätt dyr sport. Satsade dina föräldrar på dig eller?
Ja, men att det är dyr sport är väl lite grann, det är väl egentligen, det är egentligen inte på det sättet. Eller det var i alla fall inte då jämfört med hockey och sådana idrotter. För där har man ju ett årsmedlemskap. Som på den tiden kanske låg på 1500 kronor för ett helt år som junior. Och sen så gick man in på annonser på tidningen och köpte ett par begagnat sätt med klubbor för ett par tusenlappar. Sen spelade man ju. Gick man ut och spelade mycket man ville. Så man gick runda efter runda efter runda efter runda efter runda. På den tiden så är det inte som idag. Idag tar ju en golfrunda 5 timmar i bästa fall. På den tiden så kunde du spela 72 hål på en dag utan några problem alls. Behöver inte stå och vänta på någon.
Och vad fick du intresserad för golfen?
Det var faktiskt också lite...
Jag känner nämligen få utlänningar som spelar golf.
Ja, nej men där var det, för jag hade en av mina bästa barndomsvänner som jag hängde med väldigt mycket. Varje gång jag skulle hem till honom, ringde på ringklockan, då var han aldrig hemma. Han var på golfbanan. Och jag var ju, fan kan han gå på en golfbana, jävla moderatbandy tänkte jag. Gå med en pinne i handen och slå på en boll. Det kan ju inte vara kul. Jag var alltid mer för fysiska idrotter, fotboll, lite mer kampsporter och höll på med sånt. Medans han var ju alltid på golfbanan. Sen skulle vi få besök av några goda vänner till oss som skulle på middag. Och då frågade de mig och brorsan för vi ville haka på bara som caddies. För de skulle ändå hem till oss och käka sen. Och vi hade ingenting bokat än då, så vi hakade på. Fick vi en klubba i handen på ranchen innan de skulle utspela, så fick vi prova att slå några slag. Så första bollen man skulle slå iväg så fick man iväg ungefär 100 meter. Tänkte man, ja, det var ju enkelt. Det var ju lite roligt. Så då fick man lite blodad tander efter det lilla besöket på den här golfbanan. Så då blev det, då börjar man.
Men hur gammal var du då?
Då var jag 13. Så redan på mitt första år så gick jag från, på den tiden så började man med 36 handicap. På min första säsong gick jag ner från 13 till 4 handicap.
Fantastiskt.
Så det var, men man hade tydligen det i sig.
Svartskallen hade det i sig.
Precis.
Bra där. Jag är stolt, Boris.
Det är bra där.
Hur var du att växa upp i en slovensk familj? För jag tänker på det här med kulturkrockar. Mitt i Småland. Ett annat språk, en annan kultur. Hur var det för dina föräldrar att anpassa sig?
Ja, men, så jag menar, det skiljer sig ju inte så där jättemycket. Tänker jag just med vad man firar och inte firar. Mellan Sverige och forna Jugoslavien. I alla fall inte Slovenien, för de är ju kristna som här. Så att det är ju jul som vanligt, det är nyår som vanligt. Midsommar har de ju inte där nere, det är ju här.
Jag tänker med temperament och...
Ja, men temperament, jag menar, där är det ju, jag menar, det när pappa sa till, jag menar, då lyssnar man. Det var ju inte något snack om saken. Så att man höll sig på sin kant.
Fick ni stryk hemma?
Det, jag menar, har man varit dum så... fanns det sådana fina små plastskohorn.
Vi tar tofflorna.
Eller tofflor kan flyga också. Det är ju lite annorlunda temperament där nere än vad det är här.
Jag har ju intervjuat många från Östeuropa och så vidare. De vittnar många om att det har varit liksom rätt så här hård jargong där hemma. Kunde du känna av det? Att kärlek förtjänar man efter prestation. Inte så mycket liksom, det var inte så mycket gulligull.
Jo, nej, men det kan ju kännas vid. Jag menar, man kunde komma hem och spelat en golftävling eller någonting som junior och kommit 2 eller 3. Och då kunde det bara bli typ kommentarer om jag skulle hålla på med det där för att slösa tid på. Du kom ju bara 2, du vann ju inte ens.
Och så kommer tofflan flygande.
Ja, typ. Nästan.
1 eller 2, sluta. Så att, men jag kan också känna igen, jag tror fastän det där måste vara en kulturkrock. För jag kan ju också vara så här, när barnen kommer hem med betyg eller någonting, jag bara, varför ska du visa mig? Skäms du inte?
Nej, men precis. Lite sådär.
Sen inser man hur dåligt det låter. Men man har redan sagt det och man kan inte liksom, du vet, ta tillbaka det. För man har en viss stolthet.
Ja, men det är ju lite åt det hållet.
Och sen tänker jag så här, okej, det var som pappa jag inte ville bli. Och jag är precis som min pappa.
Ja, men det blir lite tough love.
Känner att du, hur har du blivit gentemot dina egna barn då?
Nej, men jag kan väl känna lite grann att när man backar tillbaka och försöker se sig själv utifrån lite grann, att jag är för snål med att säga till mina barn vad jag tycker om dem. Det är inte ofta de får höra att pappa älskar dem och sådana saker, utan alldeles för sällan. Men det, jag vet inte, det är
Kom inte naturligt.
Det kommer inte naturligt, utan jag menar, jag gör ju det. Och det hoppas jag att de vet också. Så att,
men den där är så konstigt. Min pappa var ju född på slutet av 30-talet. Och jag kommer ihåg att han skjutsade mig i skolan en gång när jag gick på gymnasiet. Och så säger han habibti, vilket betyder min älskling. Och jag tänkte så här, vad sa han? Är han sjuk i huvudet eller? För jag har typ aldrig hört honom säga jag älskar dig. Det är klart han visade det med handling. Men han sa det inte, för att, jag menar, och han i sin tur var flyktingbarn från Palestina. Han fick ju bara höra en massa ord som åsna och hund och sån här. Det som är skällsord i våra länder. Hund som är så gulligt i Sverige. Nej, det är det inte i våra länder. Det är typ det värsta man kan säga till någon, din kalb. Anyway, så när han sa min älskling den där gången han skjutsade mig till skolan, så tyckte jag att han var jättekonstig. Det var nästan så jag bara, alltså det blev så här jobbig känsla inombords. Mm. Så jag förstår att det är klart, det blir på något sätt en nedärvd sak.
Ja, men precis. Mm. Och sen så är det visst, det finns ju den här sägningen att man behöver inte göra som ens föräldrar gjorde. Men det är inte så lätt. Så som man blivit inskolad, så är det ju oftast att det sitter ju kvar.
Man gör sitt bästa.
Ja.
Men du älskar dina döttrar.
Mer än allt.
Såklart. Du flyttade till USA när du var 18. Din pappa dör i samma veva.
Pappa dör när jag... efter jag fyllt 19. Det året.
Och varför?
Han fick blod- och sklettcancer. Och så gick förloppet gick väldigt, väldigt snabbt. Det gick på 3 månader.
Och då, då är ni 3 bröder.
Ja.
Och var dina föräldrar fortfarande gifta då?
Ja.
Och hur tog din mamma och hur tog du det som 19-åring?
Jag har ju väl...
Och dina bröder såklart.
Nej, men för mig var det väl lite, lite jobbigare tror jag. För det var ju alltid... pappa och jag var ju team. Och sen så har det varit med mina bröder och mamma har varit ett team. Så att, men sen samtidigt så blev jag, menar jag är väl, och det tycker väl du också, som får erfara mig på gymmet ibland, att känslokall.
Nej, men du pratar inte så mycket känsla.
Nej, och jag lägger rätt mycket på hög inom mig istället för att visa det utåt. Så att... jag hade ju bara två veckor innan pappa gick bort, så dog ju min bästa barn och sen körde ihjäl sig på midsommarafton i en bilolycka som jag fick. Och jag fick ju dessutom identifiera honom.
Och hur kommer det sig att du fick göra det?
För att hans pappa klarade inte av det. Så att jag fick ju åka och göra den biten. Och sen var det först hans begravning, och då och han var älskad av alla också. Så att då var det begravning först med honom, och kyrkan var full, så jag bar ju hans kista först och sen så gick pappa bort, och så bar vi bröder och våran farbror, eller morbror, bar kistan på pappa också.
Hur har din kompis död och pappas död påverkat dig i livet? Och med det du säger att du har svårt att prata om känslor.
Nej, men det är en bra fråga. Men jag vet inte hur det har påverkat mig. Det har väl påverkat mig på det sättet att jag mer eller mindre gör allting, försöker ta tag i allting själv. Jag vill inte lägga någonting på någon annan. Så att jag gör hellre sakerna själv istället för att be någon annan att göra det. För då vet jag också att då blir det gjort. Och då behöver jag inte skälla på någon annan heller.
Jag förstår, men att prata av sig och bara säga hur man mår och få lite tröst i det. Varför är det så jobbigt för dig?
Jag vet, jag har alltid varit så där. Och jag vet inte varför.
Men när du mår dåligt, för att jag bara tänker på när jag själv mår dåligt.
Mm.
Så måste jag liksom prata av mig direkt, och jag måste få ur mig vad jag känner, annars så och jag grubblar eller liksom, jag mår riktigt dåligt av att inte få ur med det. Kan du ha den känslan? Och vad gör du med de känslorna? Förstår du? Var någonstans kastar du dem? I vilken sopsäck?
Tidigare så kände jag samma sak som du känner. Att man gick och grubblade på det och bör, på något sätt kände att jag behöver få ur med det här. Och man blev bara mer och mer irriterad. Men vad tiden led så har jag bara mer blivit att nej, jag kastar bara bort det istället. Jag orkar inte lägga energi och slösa energi på någonting jag inte kan påverka ändå. Så att jag lägger bort sidan.
Men du säger att du lägger på hög. Blir det inte så till slut att högen blir för hög?
Ja, men nu har jag alla sådana grejer är ingen hög längre, utan det är bara en avgrund. Som jag bara kastar bort det, glömmer bort det. Det har varit, jag kan inte påverka det. Och jag kan inte ändra på det heller, utan det får ligga där.
För det låter ju så klokt när man säger det. När mjölken är spilld är den ju spilld på något sätt. Det går ju inte att göra någonting åt det.
Och det blir bara onödig energi att slösa på. Jag kan inte göra någonting åt det.
Jag hör rent logiskt vad du säger, men känslomässigt funkar inte det där. För mår man dåligt, mår man dåligt. Och man brukar ju säga att tiden läker alla sår. Och det är klart, när såret är väldigt djupt så tar det ju tid innan det läker.
Nej, men jag tror att deras bortgång också är en del av att jag processar mina grejer på det sättet. För att för min vän Patrik där gick det ju på en dag. Jag menar, vi stod och snackade på förmiddagen. Han tror jag frågade mig för att jag ville åka, för han skulle bara åka hem och hälsa på pappa och lilla syster, för han har precis tagit värvning i militärtjänsten. Sen efter den helgen så skulle inte han få permission förrän typ 8-9 veckor senare, så han ville träffa dem i alla fall en dag innan han skulle in igen. Men jag kunde inte åka med honom. Så jag menar, från det att jag pratade med honom på morgonen till nästa morgon så var han ju borta. Och likadant med pappa där, det gick på 3 månader, sen var ju han borta. Så att livet är alldeles för kort. Det kan gå på en dag. Jag menar, nu sitter du och pratar här. Imorgon kanske det händer något. Så att för mig så har det blivit att det har varit en grej som har gjort att jag lätt bara, ja men jag kastar bort det. Det där orkar jag inte lägga någon energi på. Det finns ingen mening att lägga någon energi på det. Så att jag kör vidare.
Det kan ju vara ett sätt att man har varit med om så tuffa saker. Att allt som är mindre tufft blir på något sätt inte ett jättebörda eller problem. För att man har varit med om någonting som är mycket värre.
Mm.
Du säger att Patrik var älskad av alla.
Mm. Ja, han var ju omtyckt av alla, och han var ett sånt här unikum. Han spelade som Mozart på piano. Fotboll var ju, han var ju en Messi i fotboll. Han var väldigt kort, men han var grym på fotboll. Började spela golf, blev jätteduktig där också på nolltid. Så att allting han tog för sig så var han bra på det. Så där känns det också lite orättvist att just en sån person som är så omtyckt och även ger så mycket av sig själv till alla andra runt omkring råkar ut för en sån grej. När man har rent ut sagt skitstövlar där ute som alltid kommer undan allt.
Det kan vi konstatera, att livet är orättvist.
Precis.
När du åker till USA, är din pappa redan död?
Ja.
Och vad får du att lämna Sverige?
Nej, men jag fick ju en sponsor som ville satsa på mig och golfen. Så att de skulle då betala, var det sagt. Så de skickade ju mig till Florida. Där jag då skulle träna på golfen, spela lite små minitortävlingar. Och träna inför kommande säsong. Herren i, det var ett par, herren där, han åkte med mig till Miami, checkade in mig på ett hotell på South Beach 2 veckor, och de var med en vecka, Sen skulle de styra upp boende och allting för mig där. För hela vintern. Sen gick det 2 veckor. Jag ringer, kommer inga pengar. De ska skicka en ny bokning. Det kommer ingenting. Så det slutar med att golfbanan som jag tränade på. Blev väldigt bra polare med pron där. Så frågade honom för att kunna ställa resväskan och mina golfklubb i omklädningsrummet. Och ha det stående på klubben. Och sen sov jag på stranden på en solstol i nästan en månad på nätterna.
Är det sant?
Mm. Så gav jag lektioner på dagarna på golfbanan för att få ihop för pengar, för mat och för att kunna träna. Och jobbade lite på klubben där för att få spela gratis. För jag kände att jag skiter i dem. Jag vill försöka satsa i alla fall. Och sen efter en månad när pron på den golfbanan fick reda på att jag sov på stranden, så sa han, men det där kan du inte sova, du får bo på min soffa.
Det var ju snällt.
Ja.
Och när började du få problem med hälsporre?
Det hade jag redan lite grann innan, men sen så small det till ordentligt. Så jag kunde inte ens få på mig skor i huvud taget. Vilket gjorde sen till slut att den blev så pass inflammerad, så jag åkte hem till Sverige. Blev opererad nere i Småland. Och sen åkte tillbaka och blev 2-3 veckor senare och fortsatte satsa på golfen igen. Men sen så fort jag började använda skor igen så blev jag irriterad och svällde upp igen. Och då hade jag redan fått kontakt med en amerikan som var golfklubbstillverkare som ville sponsra mig. Och då hade han lite läkarkänningar i Chicago, så att han flög upp mig till Chicago till en fotspecialist. Och då konstaterades att jag blivit felbehandlad, så att jag fick genomgå en ny operation.
Oh, så typiskt.
Och sen efter den började jag träna igen och spela små tävlingar. Och sen small det till igen. Så blev ytterligare en tredje operation, även den i Chicago. Sen efter det så kände jag, nej, nu skiter jag där. Jag orkar inte börja om från början igen, så då åkte jag hem igen.
Och hur hade du råd att bli opererad i USA, tänker jag?
Det var genom min sponsor.
Så den nya sponsorn?
Mm, precis.
Någon som höll sitt ord, tänker jag.
Ja, men precis. Han höll sitt ord.
Och sen, hur gammal är du när du kommer tillbaka till Sverige igen?
Oj. Du får tänka på att jag är gammal nu.
Nej, så gammal är du inte.
Jag var väl, det var någonstans 20, 21 när jag är tillbaka i Sverige. Och då blir det till Stockholm direkt. För min bror, mellanbrorsan bodde ju i Stockholm då. Och jobbar här.
Och då började du med vad då?
Nej, men då tog man lite ströjobb lite här och var. Jobbade på krogen. Stått i dörren på nästan de flesta ställena i Stockholm. I mina yngre dagar. Och sen så har man hållit på med träning.
Började du som PT ganska tidigt?
Jag började 95. Så att,
26 år sedan.
Nu var 25 år.
Under den här tiden har du hunnit gifta dig, skaffa 2 döttrar och byggt upp massa gym. Du är ju PT och Jay-Z, Beyoncé, du är med, då är svenska känslor som Tilde, David, mig.
Ja, men man har
Jay-Z,
haft
Batina.
Ja, precis, det är lite ytterligheter.
Skulle du säga vad är den stora ytterligheten, skulle du säga? Han tränar. Jag pratar.
Ja, du snackar mest när du kör. Jag har väl varit lite lyckligt lottad där, att jag har haft förmånen att få köra väldigt många intressanta människor inom många olika genrer. Det har varit allt från att jag varit tillbaka i USA i några år och jobbar på USA-touren. Så jag hade, när jag började jobba med golfproffsen där med fysen just, så var det ju att det var ju tabu att lyfta vikt och spela golf på den nivån. Så jag fick ju stånga mig blodig med alla agenter och alla deras swingcoacher för att överbevisa att fysbiten var lika viktig för dem för att hålla med det hårda schemat som de har. Så där jobbar jag med 11 killar samtidigt totalt. Och när jag började med den biten däröver, då var ju de rankade allt från 50 upp till 250 i världen. Och efter att jag har jobbat med dem ett helt år, då var 5 utav dem rankade topp 10 i världen. Vilket sa ganska mycket om hur mycket fysen betydde. Sen har jag utöver det sen haft förmånen att få jobba med väldigt mycket duktiga idrottsmän. Både NHL-spelare, UFC-fighters, fotbollsspelare, skådespelare, artister.
Är det någon skillnad på att jobba åt en atlet, en idrottsman, mot att få jobba med en artist eller skådis?
Det beror lite grann på vad det är, eller vad man säger, vad det är för sorts atlet. Jag menar, om vi tar en golfare så är ju de oftast, det är ett ont måste för en golfare. Golf är egentligen ingen sport, det är ett spel. Och många tycker väl också att varför måste man vara stark och bra kondition för golf? Och det måste man då. För det första måste du ha en bra muskulär balans för att orka svinga den här klubban, som är egentligen en väldigt dum rörelse för kroppen överhuvudtaget. Och sen konditionsmässigt så blir det ju, menar, konditionen och hjärnkontoret går ju hand i hand. Är du trött fysiskt orkar du ju inte koncentrera dig heller. Spelar ingen roll hur kaxig du är mentalt.
Nej, men jag tänker, jag tänker mer så här. Är det någon skillnad på att träna med artister och skådisar än med atleter och idrottsmän? I personlighetsmässigt? Är de där mycket mer narcissister?
Vissa idrotter som golfen till exempel och artister blir ju lite mer likt varandra. För det är lite grann, det är lite för att må bra och det ska gärna se bra ut också. Medans om vi tar UFC-fighters eller NHL-proffs, där måste man nästan bromsa dem. Man måste tvinga dem att vila, för vi kör för mycket. Så det blir ju, de är ju lätta att köra. De behöver man ju knappt peppa, utan de kör.
Så du skulle säga att Beyoncé och hennes man Jay-Z de är lite som jag. De gillar att må bra och ha en bra fysik, men de tycker inte det är jättekul.
Nej, men, ja, men du har ju många artister och även skådespelare, så där blir det väldigt periodiserat. För det är oftast då inför någonting, inför en roll, inför en inspelning, så vill de komma i form. Och då är det all in. Då är det dedikerade, fokuserade. Men däremellan, ja, men då är man livsnjutare istället.
Ja, kom igen nu, kör.
Då blir det röd. Ja, precis. Då blir det lite, ja, men ja, måste vi köra idag?
Jo, för jag kan ändå tänka sig att alla har ju ett framgångsrikt jobb med det de håller på med.
Mm.
Skillnaden är väl bara att jag menar, idrottsmän håller på med idrott av en anledning, och där ingår väl fysisk prestation. Medan artister och skådisar gör ju någonting annat. De presterar på ett annat sätt. Så då är det där kanske bara ett nödvändigt ont, eller vad man ska säga.
Tycker de, ja. Överlag nu för alla, oavsett om du är artist, skådespelare, professionell idrottare eller vanlig arbetare som står i kassan på ICA, så är ju fysiken och fysträning bara bra för dig, och bara positiva effekter.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at Burrow.com/ACAST. That's 15% off at Burrow.com/ACAST.
Och jag menar, du är ju överfull såklart. Varför tror du att alla vill träna med dig, Boris?
Men, ja, det är
ju... Ja. Svenska ödmjukheten.
Ja, precis. Nej, men jag...
Vad är det du har som ingen annan har?
Jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Det kanske är bättre du svarar på den frågan.
Ja, men jag skulle vilja säga att du har väldigt liksom, stor koll på kroppen och vad som behövs och maten. Berätta själv vad du
har gjort. Nej, men jag har ju... Jag är nu varje år under alla år jag hållit på så har jag ju försökt och ta del av ny forskning som har kommit fram och gått nya utbildningar, varit över och dissekerat människokroppar vid tre tillfällen i USA, så att bara för att lära mig mer om kroppen är sammanflätad och hur vi egentligen funkar, så att jag har alltid haft ett stort intresse kring den biten, så att och jag försöker ju hela tiden hitta lösningar på problem och skulden, för alla är ju, du hittar ju inte två likvärdiga människor. Alla vill ju köra eller kan köra på olika sätt bara. Och då har jag hittat de olika spåren för varje individ. Och sen så är jag är väl inte direkt känd för att vara så PK heller. Jag säger det jag tycker. Och
som vad då?
Nej, men för det första, jag menar, det har ju du fått erfara, att få beröm av mig, då måste man göra sig förtjänt av. Och det är knappt då man får det.
Men jag är inte osvenska dig.
men där är det ju... Jag öser på bara, och sen så tycker jag att någonting är dåligt så säger jag det rakt ut.
Sen är det väl också så att många som tränar med dig känner ändå också att de får en effekt av din träning, att de ser resultat. Så känner jag i alla fall, att många runt omkring mig är väldigt nöjda med vad de har åstadkommit när de har fått din hjälp på vägen. För det är väldigt svårt så att veta, ja men gå och träna lite biceps, ja men vilka maskiner är det?
Ja, men precis. Många gånger har det varit att första mötet med många av mina klienter, så har det varit att de har varit lite rädda. Av någon anledning så har det varit lite rykte om det, utav att ja, men honom kan inte köra, men han är ju inte klok i huvudet. Han kommer ju köra skiten ur dig. Men det funkar ju inte riktigt så. Utan jag anpassar efter den jag har framför mig. Visst, jag vill alltid pressa mina kunder till gränsen, men inte kliva över gränsen. Du ska känna så att du varit ner och gjort något när du går därifrån. För annars kan du lika väl stanna hemma.
Beyoncé och Jay-Z är ju nu utan dig, för du kom ju tillbaka till Sverige här för ett tag sedan. Vad tror du de tycker om att du inte är där? Ledsna?
Nej, men de har ju fullt upp med allt sitt ändå. Så att vi håller ju regelbunden kontakt hela tiden. Så att,
man kan köra FaceTime också.
FaceTime funkar, och sen så skicka program. Och nu har vi ju också dragit igång jag och min dotter har dragit igång vår online-tjänst också, så att vi har ju där har vi ju att vi både kan skicka kostscheman och program.
Var det Kuzmic?
Kuzmic med QZ, jag minns det.
Din dotter som jag också tränar med, Destiny, som är helt fantastisk. Du har ju ändå haft, vad ska jag säga, du har varit med om väldigt mycket olyckor runt omkring dig. Du har varit lite olycksdrabbad. Jag tänker din pappa, Patrik, din kompis. Din dotter fick ju en brännskada. Och har haft det väldigt tufft och så vidare. Återigen, hur klarar man av alla motgångar? Din andra dotter fick också någon hjärnhinneinflammation.
Ja, inflammation på hjärnan, ja.
På
hjärnan.
På hjärnan. Förlåt. Och din fru ramlar på en voj.
Ja.
Hur dealar du med allting?
Nej, men... Där har jag har ju sett så mycket sådana saker. Så jag är väl ganska luttrad när det kommer till sånt. Så att jag försöker ju hela tiden bara vara ett stöd istället. Jag menar, för om jag visar att jag får panik i de situationerna, men då blir ju det bara ännu värre för dem också. Så Så jag försöker ju vara lite grann en ryggrad. Så medan det blir ju, det blir ju jag som får, eller har fått ta de här sjukhusbesöken. Alla omläggningar på brännskadorna, finnas där vid hudtransplantationer och rena med andra. Så att, och bara försöka vara ett stöd helt enkelt.
Jag tänker själv som mamma, om det skulle drabba mig. Det är klart, man måste ju resa på sig såklart. Men det måste ju ändå kännas så här otroligt ledsamt för ens föräldrar, tänker jag, när man ser sina barn skadas.
Ja men det är som jag sagt flera gånger, hellre tar jag det, ge mig brännskadorna, ge mig hjärninflammationen, ge mig käkbrotten, jag kan ta det, än att slippa se dem må dåligt och lida av det. Det skulle jag alla dagar i veckan göra.
På det också så dör ju Adam Hansen.
Kära vän Adam, ja.
Och hur hanterar du det också då?
Ja, men det den har också varit väldigt, väldigt jobbig. Så att jag menar, och även Ekvall och jag, vi började prata över ett tidigt skede att vi ville ju värna om Adams minne också. Så därför drog vi igång och presenterade förslaget för familjen om att starta Adams minne också. För att dela ut stipendium varje år för hans minne. Så att han får leva vidare.
Och hur kommer du ihåg Adam idag?
Ja, men Adam, han var ju magisk. Han var ju... Han tog sig alltid tid. Vem det än var som började prata med honom och kom ner på gymmet. Så han stannade alltid upp. Hade alltid tid. Och han var ju verkligen genuin. För han verkligen lyssnade. Vi har ju olika... sorts människor där du märker direkt om den här är intresserad och lyssnar. Ja, men den här lyssnar inte alls. Hör inte ens vad jag säger. Men Adam var ju verkligen, han var mera intresserad av vad du hade att säga än att prata om sig själv.
Och det så funkar inte riktigt i tv-världen. Men jag tycker att hela hans utstrålning lyste igenom i rutan och på radio.
Ja.
Hur ödmjuk han är. Ja. Han var ju lika ödmjuk i radio och på tv som han verkligen var i verkligheten.
Ja. Han var genuin.
Återigen, en genuin person som tas ifrån dig för tidigt. Hur pallar man till slut, tänker jag? Kan du sätta dig ner och tänka så här? Vad är det jag har gjort för att vara med om det här? Vad är det jag liksom... Nästan lite som när Kristina vände sig mot Gud. Kristina från Duvemåla. Och bara, hjälp mig Gud.
Nej, men det är väl klart att tanken har slagit den på vad man har gjort för fel någon gång. Varför ska mina barn råka ut för det här? Varför ska mina nära och kära råka ut för olika saker? Konstant hela tiden. Men samtidigt så blir det att jag kan inte bara gräva ner mig i det, utan det enda sätt jag kan hjälpa dem med, och som jag vet att också Adam skulle vilja att man gör, det är att köra på. Fortsätta bara.
Vad heter Adams stiftelse?
Den heter Adams minne.
Och hur kan man lägga in pengar där?
Man kan gå in på Adams minnes hemsidan, och där står ju allting med vilket konto man kan donera pengar till, och Swish också.
Och var går pengarna?
Varje år så delas ut stipendium till någon som för hans anda vidare inom media framförallt. Men sen så är det ju planer på att även dela ut ytterligare stipendier och i hans namn till ungdomar också.
Så Adams minne?
Ja, precis.
Om jag tänker längre fram här nu med hur du tänker utveckla din träning. Du säger att du redan har börjat med online-träning. Såg du ett större behov av det under coronan?
Jag personligen gjorde väl inte det. För eftersom vi kör väldigt, väldigt privat med kunderna så blir det att det blir inte några stora samlingar. Och om man varit frisk, då kör man. Har man känt sig lite krassligare, då stannar man hemma. Så det är ganska enkelt. Och sen så anläggningar som vi kör på, så är det väldigt, väldigt små anläggningar och mer privat. Så där jag har inte blivit lidande på det sättet så mycket. Men samtidigt så får man ju så pass mycket förfrågningar och jag kan ju inte klona mig. Och jag kör ju redan som det är idag i princip från 5:30-6 på morgonen till 8 på kvällen med fysiska kunder, så att ska jag kunna hjälpa flera, då var det enda sättet att kunna göra det är ju då att börja coacha online också. Så det blir att då gör jag ju individuella färdiga program för kunder online och även kostupplägg.
Och det här gör med din dotter?
Det här gör jag tillsammans med Destiny. Ja.
Många där ute undrar nog hur de ska lära sig förhålla sig till maten, träningar. Vad ska man göra för att få en sund kropp och ett sunt levande? Hur skulle du lägga upp ett vanligt program? Jag förstår att
det beror på individualisera,
men jag tänker fortfarande rent generellt, vad skulle du säga?
Ja, men det är kontinuitet. Det går inte att köra att man jag ska käka bra idag och sen så imorgon så går man crazy. Likadant att om jag kör 3 pass den här veckan och sen kör man inte på 2 veckor. Regelbundenhet, att göra ett schema. Det är lite lika att gå tillbaka till hur man hade när man var i skolan och även på dagis redan. Man hade ju ett schema. Man käkar frukost på morgonen, sen fick man mellanmål, sen käkar man lunch, sen fick man mellanmål, sen käkar man middag hemma. Och sen så hade man ju schemat skrivet redan. Att på förmiddagen var det kanske engelska, svenska. Och sen så har man idrott på eftermiddagen. Att man schemalägger sin träning. Och gör man det redan i god tid framåt, så är det ju, då bokar du 3 möten med dig själv per vecka.
Så du skulle säga 3 gånger i veckan är lagom?
Ja, men i alla fall till att börja med. Sen när man väl har kommit in i det, då kommer man själv känna att jag mår ju bra av det här. Då kommer man känna suget av att jag klämmer in ett pass till. Eller kanske gå och spela paddel eller gå och spela tennis eller göra något annat aktivt val också. Så det är ju bara att få den här kontinuiteten. Och många säger att, jag har ju haft jättemånga som kommit att jag kommer hinna köra ett pass i veckan. Tack, men nej tack, säger jag då. Jag är inte intresserad. För då kan inte jag garantera några resultat. Återkom den dagen du kan undvara 3 tillfällen i veckan med mig. Då kan jag hjälpa dig. Annars så struntar vi i det. Och så, men det kommer jag aldrig få till. Ja, men får jag kolla i din kalender då, frågar jag. Hur ser det ut om 2 veckor? Ja, men det är fullt med möten. Hur ser det ut om 3 veckor? Ja, lite mindre. Hur ser det ut om 4 veckor? Ja, men där ser det bra ut. Bra. Då bokar vi in 1 möte på måndagen, 1 möte på onsdagen, 1 möte på fredagen. För om du bokar in ett möte med din tandläkare imorgon klockan 2, du bokar ju inte av den för att det är något roligare som kommer in. Utan du har bokat en tid. Och bokar in träning med dig själv, det är det viktigaste mötet på hela dagen.
Och vad skulle du säga, att man ska man skippa kolhydrater? Ska man skippa pasta och ris och nej, allt det där? Hur skulle du lägga upp ett kostnad?
Jag personligen skulle inte göra det. Utan det finns väldigt, 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 väldigt många olika dieter där ute, och det är också väldigt individuellt vilket som passar vem. Vissa passar absolut inte mig. Så att det hittar en bra balans mellan protein, kolhydrater och fetter egentligen, tycker jag. Och sen så är det egentligen, det är en väldigt enkel ekvation. Om du petar i dig 2000 kalorier om dagen, men gör bara av med 1000 kalorier om dagen, som ett exempel, då säger det sig självt. Då går det upp i vikt.
Men hur mycket ska man ligga på då, som jag?
Nej, men om du vill gå ner i vikt, då skulle du ju ligga på i alla fall ungefär ett underskott på 500 kalorier per dag.
Och vad är ett underskott från 2000 kalorier?
Förlåt?
Är det ett underskott från 2000?
Nej, men då räknar vi ut med din vikt, din längd, så räknar vi ut dina värden. Och då får vi fram hur mycket du gör av, eller mycket du bör få i det för plus minus noll per dag. Och sen utgår vi från det sen för att, beroende på vad du vill åstadkomma.
Hur mycket är ett kilo? Hur många kalorier är ett kilo? Är det 7000 kalorier?
Nu komplicerar du det.
Nej, men jag tänker så här, de säger så att man, om man drar av typ 500 kalorier om dagen, så är det ungefär 1 kilo i veckan, eller ett halvt kilo i veckan.
Alltså du menar så?
Ja.
Om du ligger på ett underskott på 500 kalorier per dag, då blir det en ganska sund viktnedgång som är mellan ett halvt kilo och ett kilo per vecka.
Sen
beror det också på hur mycket aktivitet du lägger in där också. Om du börjar köra väldigt mycket power walks, du kör väldigt mycket förbränningsträning, då kommer du ju gå ner till med lite mera.
Men, och vad skulle du säga är då ungefär, låt oss säga 1500 kalorier? Om jag ger dig nu mat ur kostcirkeln, en frukost med gröt, lite äppelmos, mjölk. Sen har du ett litet mellanmål på, vi säger keso med en banan. Så tar vi lunch, en grillad kyckling med grönsaker och ris. Och så tar vi ytterligare en efterrätt med...
Efterrätt?
Nej, men förlåt. mellanmål. Jag tänker bara på glass och godis här. Med ytterligare, vi säger lite nyponsoppa och keso då. Så tar vi middag, en fisk med grönsallad och potatis.
Mm.
Är det cirka 1500 kalorier?
Nej, där kommer du upp i lite mer.
Är det så?
Ja.
Och då kan man ju säga att en tjej som är ungefär lika lång som jag och väger runt 67 kilo behöver mindre än 1500 kalorier.
Nej, jag skulle nog inte...
Eller färre kanske man säger.
De här 1500 eller 2000, 1000, nu tog jag bara en siffra bara för att jämföra någonting. Men allt det där makrouträknar vi ju sen via våra program där vi lägger in precis alla... För du har ju också även visst, många olika allergier. Då plockar de ju bort de råvarorna som de är allergiska mot. Du har ju grejer som inte du gillar att äta, plockar också bort och sen så använder oss av det som blir kvar, och då får vi räkna ut hur mycket proteiner, kolhydrater och fett du behöver få i dig för att komma upp till det du ska komma upp i. Så det blir uträknat ut efter dig personligen, och där blir det ju lite. Jag tror att du skulle nog ligga på runt 2100 kalorier per dag som du ska ha i dig.
Det känns lite skönt att höra att det var så mycket.
Ja, men många gånger så blir det att folk många gånger äter alldeles för lite också.
Kan man gå upp av att äta för lite?
Ja, men det händer ju inte så mycket. Men du vill ju bränna fett och inte bränna muskler. Så vad som händer, för det första får du ju inte energi för att köra det passet som du vill köra. För att bygga din rumpa, bygga dina ben som du vill stärka upp. Och då blir det att du måste ta energi från någonstans. Och då tar du ju från muskulaturen istället. Så fettet blir ju kvar.
Hur mycket tränar du själv?
Jag är lite grann som skomakarens barn. Jag menar, om jag jämför mig med en vanligt arbetande, så jag lyfter ju några ton varje dag. För jag tar ju fram vikten, ställer tillbaka, visar någon övning. Så att för mig är ju inte det träning, men jag är ju aktiv från morgon till kväll. Så att svaret på frågan är väl alldeles för sällan.
Är du sträng hemma med fru och dotter? Vad de ska äta, hur de ska träna, att det är bra att röra på sig.
Nej, nej.
Så det är inte så att du tjatar extra mycket på familjen?
Nej, nej, nej. De är ju aktiva. De vill ju röra på sig själva. Så att.
Och
jag tror det är ingen mening heller att hålla på och försöka tjata på någon. För antingen så vill man köra eller så vill man inte. Och när man är redo och man vill göra en förändring, då kan man komma till mig, då hjälper jag till. Men vill man inte själv, då är det ju egentligen bortkastad tid.
Hur ser Sverige på träning idag mot hur de såg på det för 20-30 år sedan? Tycker du att det har skett en bra utveckling eller en sämre utveckling?
Nej, men Sverige Sverige har ju alltid legat väldigt, väldigt långt fram internationellt när det kommer till all form av träning. Jag vill nästan påstå att Sverige, Nya Zeeland och Australien har varit främst när det kommer till träning i huvud taget under väldigt, väldigt många år. USA, där kommer många trender därifrån, Men många av dem tycker jag är skit egentligen. För vad vi är dåliga på här i Sverige, det är att paketera olika koncept inom träning framförallt och nå ut. Medan jänkarna är ju, de är ju proffs på att få ta den här tekoppen, det är årets träningsredskap. Använder på det här sättet, så får de någon skådespelare eller någon artist som ansiktet utåt för det, så är det är den nya trenden. Då köper alla det. Det här är senaste från USA. Det här måste vi köra.
Ändå känns det som att så mycket överviktiga som finns i USA finns ju inte någonstans.
Nej.
Så det är väl lite antingen eller. Men,
precis.
Här känns det ändå som att träning är lite av en folkrörelse.
Ja, det har blivit mer och mer. Och det är ju inget slut där än heller. Men nu med pandemin så blir det, folk blir ju bara mer och mer att känna att träningen är bara bra för dig. För att de som ligger i riskgrupperna, det är ju oftast de som är ohälsosamma och har lite för många kilo på sig.
Och hur skulle du säga att ditt liv ser ut om 5 år? Håller du på då med cosmic.com och hela online-träningen? Är det som kommer bli ditt fokus?
Nej, men jag kommer nog alltid, det vad jag än gör utöver träningen och vad det än blir, så kommer jag nog alltid vilja ha ett par timmar om dagen där jag fysiskt ägnar åt att köra och hjälpa klienter. För det ger mig så pass mycket tillbaka.
När jag ser,
när jag ser förändringar på hur, både på kroppsligt och även mentalt, på hur de mår med förändringarna.
David har ju blivit rätt muskulös efter att ha tränat med dig.
Ja, men han är grym. David är grym.
Men han kör ju bara på, va? 4-5 dagar i veckan.
Ja, men han är duktig. Han är grym.
Ska och, säga att han är bättre än vad du är?
Alla är väl bättre än mig.
Så har vi en jag.
Även Bathina.
Eller
men inte, ja. Men inte paddel.
Nej, inte paddel. Inte än. Men jag kommer strax. Du bara, ja, det vet jag fasen. Och vad gör ni i jul nu då?
Jag och min sambo och min yngsta dotter, vi åker faktiskt till Mexiko en vecka.
Och hur känns trots, det?
Ja, men samtidigt så känns det, med alla restriktioner så blir det lite grann, ja, är det rätt att åka när det ska vara restriktioner till höger och vänster? Men samtidigt så känner jag också att man måste kunna leva, man måste kunna åka iväg.
Och där stannar ni nu hela januari?
Nej. Utan det blir bara en vecka.
Okej.
Okay. Så vi åker på julafton och flyger hem på nyårsafton.
Okej. Okay. Och nu vet inte jag om det här programmet kommer sändas den typ 6 januari. Så att jag skulle kunna också avsluta med att säga så här. Det blir bara när det sänds. Du har precis kommit hem från Mexiko.
Ja.
Och du är ju solbränd.
Lite.
Och hur kändes det att vara där?
Magiskt.
Du började det nya året med att komma tillbaka till gymmet.
Med full av energi.
Brunast och med full av energi. Det låter
precis.
Toppen.
Ja.
Och så avslutar jag med att säga så här. Du kan bara klippa in det, Magnus. Vänta. Bara något kul. Nu, har du någonting kul att dela med dig från de åren du har jobbat som PT? Har det hänt någonting som har varit så här riktigt kul? Eller någon som har sagt någonting som du känner, gud, det här kommer jag aldrig glömma?
Oj. Nej, men en grej som är en stående liten grej, det är ju faktiskt vår kära vän Adam. Han frågar alltid allt och alla, vad är den viktigaste muskeln på kroppen? Så tittar han folk på, ja, men inte det bålen? Nej, triceps, säger han då. han var så fruktansvärt stark i triceps, älskar att köra triceps, och det, när man står och hänger i baren så är det den som syns också.
Kände du sen också när du kom till Stockholm att du behandlades annorlunda för att du var invandrare?
När jag träffade folk fysiskt så kände jag väl inte det. Men med mitt namn så har jag stött på patrull.
Som då?
Nej, men det är ju bara ett jättebra exempel. Det var ju när vi flyttade från Söder till Östermalm och vi skulle byta dagis för Destiny.
Din äldsta dotter?
Min äldsta dotter, ja. Så var det fullt på alla kommunala dagis. Och då blev vi rekommenderade ett privat dagis på Östermalm som fått utmärkelse. Fick nummer dit, ringer dit på förmiddagen. Presenterar mig själv. Hej, Boris Kusmik heter jag. Jag har en dotter som heter Destiny Holmberg. Och vi har precis flyttat till den här gatan under några platser. Fick jag bara svaret tillbaka. Ja, nej, vi har fullt. Jaha, men har ni några platser, någon kölista eller någonting ifall det är någon som flyttar så man kan sätta sig på någon kölista? Ja, nej, vi har ingen kölista. Ja, då var det bara att tacka för sig. Kommer hem på eftermiddagen kvällen samma dag så är ju min sambo är jätteglad hemma. För då har hon fått dagisplats till Destiny. Jag bara, ja, men var då? Ja, men på det och det dagiset. Men, jag bara, men när pratade du med dem? Ja, jag ringde dem runt lunch. Sen fick jag efter lunch komma dit med Destiny och titta på dagis. Så fick vi plats på en gång. Jag bara, ja, det var ju skumt. För jag ringde ju dit på morgonen och presenterade mig själv. Och då var det ju tvärfullt. Och det roliga var att du pratade med samma person också. Så de har ju haft lite roligt åt det här efteråt, min familj. Och det att de tycker att de kanske ska döpa om det till Bosse Holmberg istället.
Så många andra utlänningar gör, byter förnamn faktiskt.
Ja, men både förnamn och efternamn.
Ja.
På vissa banker har man också haft samma problem. Med att man tänkte att vi har hela familjens bankkonto och företag och allting på samma bank. Det blir lite enklare, tänker man. Så då har man gått dit, presenterat sig själv vid att öppna bankkonto. Ja, har du ett legitimation? Ja, lägger man fram legitimationet. Då går man och tar en kopia. Ja, en bankman kommer ringa upp dig och boka ett möte. Går en vecka, det går två veckor, inga samtal. Går tillbaka till banken, samma bank. Samma procedur igen. Ja, men bankman kommer ringa dig. Ingen som hör av sig. De vill inte ens ha en som kund.
Och känner du att det är för att du invänder det?
Ja, men det är för att de har ju bara fått ett ID-kort där med ett utländskt efternamn.
Så från och med nu döper vi om dig till Bosse Holm.
Holmberg.
Nej, det är coolt att du är Boris Kuzmich.
Precis, det gör det. Och jag är stolt över det.
Med de fina orden, tack för att du kom hit.
Tack.
Tack.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.